Ja, den är när man ska köpa den, tror jag.
Jaha, okej, okej, det stryk det. Klipp bort det, Sebastian. För helvete.
För helvete. Ja. Så länkar du till Pirate Bay.
Nej. Finns det fortfarande?
Halleluja!
Nu kör vi!
Mm. Det gör vi.
Hur är läget?
Det är bra, tack. Vilket avsnitt är vi på förresten? Många, vilket nummer?
Nio.
Stort. Det är jubileum nästa gång.
Tvåsiffrigt.
Ja, det är sant. Ja.
Stort är det.
Italopils förra gången.
Italopils förra gången.
Har ni gjort några fler Italopils sen dess?
Jag har ju fått lite sån här, efter folk som har lyssnat på avsnittet och tycker att det är roligt att ingen av oss lyckades bringa bra Italopils. Men jag vill dock påpeka vad nära att ta med en idag, för den är fantastisk nu, min Italopils, tycker jag. Att jag är, jag vill liksom, på ett sätt så vill jag ha revansch. Så det kanske blir Italopils snart.
Ja, men det kunde vi ta med, kunde vi ju testat nu innan.
Jo, det hade vi kunnat göra, ja. Men de är så goda så jag vill inte, ja. You're not worthy, Simon.
Jag hade med mig mitt ner till svärföräldrarna förra helgen. Ja. Den tömdes. De tyckte den var väldigt god. Ja. De tyckte det var den bästa jag hade bryggt som de hade smakat på.
Oj.
Så jag hade nog samma problem som du där, Magnus. Att det var något fel emellan.
Ja, men jag är helt övertygad om att det var det. Ja. Att det var något som hände när jag flaskade. Att den här flaskan inte var ursköljd. Eller...
Ja. Ja, ni lyssnar på Hembryggning Halleluja med mig. Nu ska ni föra här, Sebastian Rutelin. Sedan ett par dagar tillbaka.
Är det sant?
Va?
Va, skojar du?
Jag blev helt chockad. Ja. Stum. Ja. Alltså, har ni slått i, vad hette din...
Ja, jag hette ju Rutgersson, ja. Och min fru hette Melin. Så då slog vi ihop det till Rutelin.
Wow. Rutelin?
Jajamän.
Kan man göra så alltså?
Ja.
Ni är väl ensamma om det här då, antar jag?
Ja, det är vi. Vi är de enda i Sverige som heter det. Sen vid min högra sida så har vi...
Magnus Vasilis fortfarande.
Fortfarande fan, Vasilis. Vad tråkigt.
Nej, jag heter nu Rutgersson.
Ja, kul. Och till din högra sida...
Simon Svensson.
Tjena, trevligt.
Det är inte många som heter Svensson snart.
Nej. Utrotningshotat.
Ja. Alla sådana, uppenbarligen.
Ja, precis.
Vart ligger Svensson? Vart ligger det på popularitetsskalan? Topp 10 i alla fall.
Ja, typ något sånt där. 6, 7 kanske. Någonting sånt där. 5. Någonstans där. Ja.
Vasilis, jag ser mig som är inte svinvanligt.
Vasilis är inte vanligt, nej. Det är ju vanligt i Grekland. Många tror att jag är grek. Men det är ju ett förnamn i Grekland. Och ett efternamn då i Lettland som mitt namn kommer från. Men väl konstigt, jag får Spotify-mail på grekiska. Det måste liksom någon slags algoritm som tror att jag är grek på Spotify. Och skicka bara grekiska mail till mig. Ja. Lite exotiskt.
Coolt.
Får man säga.
Ska vi gå rakt på sak eller har vi något att älta sen sist?
Ja, vi sa ju nästan unisont, både jag och Magnus, efter förra avsnittet, eller nu när vi har lyssnat på det, att vi glömde nämna Gensteiler.
Just det.
Det här tyska bryggeriet ifrån Franken, som, men man kan i mångt och mycket säga att han gör Italopils faktiskt.
Väldigt välhumlade, ganska skitiga pilsner, liksom, väldigt goda. Men det stämmer ganska väl överens, skulle jag vilja säga, med Italopils. Ja.
Så trots att han ligger i Franken så är det snarare Italopils än frankisk öl?
Ja.
Säg.
Får jag ta lite lead här eller?
Ska jag säga vad vi ska prata om först?
Ja, det var det, precis det.
Jo. Malt ska vi prata om.
Malt ska vi prata om. Ja. Jo, och, igår tror jag så lyssnade jag på en podd där de pratade om att, vilket var helt nytt för mig, men att ölkonsumtion i Nordamerika har gått ner sedan mitten på 80-talet, eller 80-talet, och fortsätter att gå ner. Alltså, vilket för mig kändes lite konstigt med tanke på alla liksom, bryggerier som poppat upp i USA och så vidare. Men liksom en stadig nedgång av ölkonsumtion, medan en ganska liksom stadig uppgång för vin, cider och sprit. Och det handlar liksom hela den här podden om liksom vad beror det på och vad kan man göra åt det liksom. Och liksom vad de pratar om, vilket jag tycker dels, alltså dels så är det ju vissa liksom självklara grejer, till exempel att öl, alltså ölbryggarindustrin och även vi på ett sätt som är män har ju exkluderat alltså kvinnor ganska länge inom öl. Det har ju liksom varit en manlig dryck i modern tid ganska mycket. Dels det, men även att den exkluderar även människor genom att vara lite för teknisk. Exempelvis att man på etiketter och så vidare skriver IBU och Plato och så vidare, att det känns att industrin har liksom krävt att man har en viss förkunskap för att uppskatta liksom ölstilen eller ölen man brygger, att det också kan vara ett problem. Men vad de till slut ändå kommer fram till, att en av lösningarna på det här är ju att prata mer om själva ursprunget på öl. Vad är öl? Vad kommer öl ifrån? Och dra de parallellerna då till vinmakare och cidermakare. De pratar om terroir. Att vikten av att återigen börja prata om korn och malt helt enkelt. Om den terroiren, om vikten av korn genom historien. Att liksom på något sätt ta tillbaks den bilden på något sätt. Att gå ifrån att öl är en industriprodukt och mer prata om vad den har gemensamt med ens natur och så vidare. Förstår ni?
Ja, det var väldigt många olika grejer här.
Ja, jag vet.
Förstår sig på.
Ja.
Men det senare du nämnde där, är det någonting som man då menar ska få folk att börja dricka mer öl?
Det handlar om att få folk att förstå öl, bland annat. Ganska mycket som att man förstår liksom vin. Alltså, jag skulle vilja påstå att folk har en högre grundkunskap när det kommer till vin, till exempel. Det vill säga, man vet att Cabernet Sauvignon är en röd druva. Men frågar du någon om vad marisotter är för någonting, så är det ingen som vet att marisotter är en maltsort. Liksom.
Så är det såklart, men det är väl också att jag tänker att där skulle kunna ett problem ligga i att öl kan smaka så väldigt olika. Det kan vara så väldigt många, alltså en öltyp där säger vad det är för öl, men det kan vara väldigt vitt skilda. Jag menar på vin så är det mer, alltså du har rött och du har vitt. Du har rosé, mousserande kanske. Ja. Men det är liksom, och sen har du ju naturligtvis nyanser inom dem. Men ja, det är fortfarande så att ett rödvin är hyfsat likt alla andra rödvin.
Ja.
Så jag menar till exempel, jag skulle inte säga att det som står på etiketten på en flaska rödvin från något land måste inte vara jätteenkelt att förstå sig på allting. Verkligen inte.
Nej.
Det står på franska eller på italienska och de har sina olika klassificeringssystem och sådär.
Ja, visst.
Så att det behöver inte direkt vara enkelt att läsa en etikett. Men däremot kanske det inte spelar så jävla stor roll om man läser etiketten, för att den står på hyllan för rödvin. Liksom.
Ja. Nej, visst. Visst är det så.
Men folk har nog kanske allmänhetspreferenser runt vin i större utsträckning. Att de vet att de kanske gillar, om de gillar ett torrt eller om de gillar ett sött vin.
Mm.
Eller om det ska vara fruktigt eller om det ska vara kryddigt. Kanske de har, eller de kanske till och med har en favoritdruva.
Ja, absolut. Mm. Men det var i alla fall, liksom, men också liksom att dra liksom paralleller till att till exempel på, alltså, att han hävdar ju att ja, vi måste ju vända den här, åtminstone liksom komma på något sätt att vända den här liksom nedåtgående trenden liksom, som nu liksom, som sagt, har skett i nästan 50 år i Nordamerika och kommer väl med största sannolikhet kanske börja ske här också. Och då var ju han, som sagt, vissa svenska mälterier har ju ändå börjat med det här nu. Och du vet, här kör vi gamla kulturer, både Varbok och de här, vet du, Brewmasters gör väl det. Liksom. Och i Norge har vi ju Bonska Malt heter de, som gör ungefär likadant. Och jag tycker att det ändå är rätt snyggt, och samtidigt så är det ju också alltså handen på hjärtan, så jag har ju dock alltid sagt att det spelar inte så jävla stor roll vad man använder för liksom basmalt när man brygger, utan det löser sig alltid på slutändan ändå liksom.
Jag har ju fått lite uppdrag att styra upp delar av den här malt avsnittet då, och nu vet inte jag om, jag har inte berättat så mycket för er.
Nej.
Men det du säger där är ungefär det vi ska göra, så
ja,
det var väl ganska så...
Ta över du, Simon.
Ja, malt. Jag är väldigt liksom fokuserad på malt i min ölbryggning. Jag vet inte hur mycket ni tänker på malten, om man säger kontra humle och jäst och sådär. Varierar väl från recept till recept naturligtvis, men har ni någon känsla själva?
Mindre än humle och jäst skulle jag nog ändå säga. Men det finns ju öl man brygger som är väldigt, väldigt beroende av vilken typ av malt man har. Men då tänker jag nog inte kanske så här att det ska vara... Jag gissar på att du... Jag vet att du är ganska inne på brittisk öl. Och att du gillar den typen av maltdriven brittisk öl. Har jag fel när jag säger det?
Nej, det är väl rätt. Tysk öl gillar jag också.
Ja, det gör du också. Mm. Men jag tänker nog mer på när man ska göra en... inte vet jag, vitt bir kanske.
Mm.
Då kan man ju inte bara köra med 100% pilsnermalt. Då är det viktigt vad man har för annan malt i.
Mm. Jag själv kan liksom komma på mig själv med att jag kan göra ett IPA-recept och i princip tänka mest på malten. För det ser man ju ganska ofta andra som när de gör, man ser att de har ett recept på malt liksom, och sen så kör de det och sen så byter de bara humlen i princip. Och så kan man ju göra om man ska göra IPA eller någonting och vill testa i olika sorters humle naturligtvis. Det är ett väldigt utmärkt sätt. Men själv så hamnar jag ofta i funderingarna kring malten. Och det är väl mycket för att jag kanske tycker malten är godast också i något öl på ett sätt.
Men gästen är viktigast.
Ja, men gästen är ju alltid viktigast egentligen. Så att den går inte att bortse ifrån. Malt tycker jag också är roligt på så sätt att där har vi ju lite grann av en fördel mot de kommersiella bryggerierna, vi hembryggare. Jag har flera gånger pratat innan om att vi får lite sämre humle hembryggare och sådär ofta. Den har tappats om någon, eller den har förpackats om någon gång mer än alltid någon mer mellanhand och sådär som väl knappast gynnar humlen i alla fall. Men med malten så är det ju faktiskt så att vi kan välja att vraka på hur många leverantörer som helst så att säga. Jag menar, ett kommersiellt bryggeri har ju, många har väl säkert bara en maltleverantör och vissa har väl två och kanske någon har tre. Men vi hembryggare kan ju ha oräkneligt många utan att det blir några problem liksom.
Det är sant, ja. Också kanske tänker på lagerhållning där. Att kommersiella bryggerier köper nog in enorma kvantiteter och har liksom, jag vet inte hur man resonerar med specialmalter där, men det kanske finns någon risk att det blir liggande länge. Det kan man ju ha, om liksom har man tillgång till en bryggeributik så kan man ju köpa på lösvikt bara till det. Det har jag börjat göra mer och mer när jag har märkt att jag har haft så här, ja, här har jag 800 gram svartmalt som gick ut för 3 år sedan liggandes. Det är ju, den lyxen är också ganska bra tycker jag som hembryggare.
Mm. Jo, men verkligen. Kan köpa precis så många gram man vill ha, och även om man köper, ja, man kan köpa 1 kilo också för den delen. Det handlar inte om några mängder då heller.
Nej, man går ju inte i konkurs för det.
Nej,
tror jag inte. Precis. Man kan köpa 52 gram malt om man vill till exempel.
Ja, den där 52 grams frågan.
Men hur petiga är ni med bäst före datumen på malt?
Ja, jag skulle, nej, jag vet inte, jag gammal malt har jag inte behövt använda någon gång skulle jag säga.
Okay.
Nej, men, så jag använder inte gammal malt.
Men det är så 1 år gammal Crystal, den blir aldrig 1 år gammal och så här.
Ja, specialmalterna kan, de håller ju sig längre än basmalt, så är det ju. De kan hålla sig 3 gånger så länge som en basmalt, eftersom att de inte är lika viktiga med enzyminnehållet och sådär. Men
jag är mindre och mindre petig ju mindre procent av malten jag har i ett recept. Har jag 4% av en viss malt så är jag helt okej med att den är utgången egentligen. Rätt eller fel vet jag inte, men det är också gött att inte bara slänga grejer.
Mm. Ja, jag tycker att malten är ändå så pass billig så att om det skulle vara någon liten maltpåse som jag inte riktigt vet hur gammal den är, så skippar jag nog hellre den. Du hade inget svar själv, Magnus. Du ville...
På vad då?
Vad tycker du om gammal malt?
Ja, nej. Nej, jag försöker väl undvika det i mesta möjliga mån, men jag har har väl varit som ni också. Jag har alltid tänkt att det är enzymerna som tar stryk först, så gammal basmalt vill jag inte använda. Däremot så lyssnar jag, har lyssnat på någon podd med sån här små mältare i USA, och de säger ju att hållbarhet på specialmaltare är A och O. Okay. Framförallt på de rostade maltsorterna är det.
Okej, okay, de tyckte det var kort.
Där är det att det händer väldigt väldigt mycket med smaken åtminstone. Sen som det är positiva och negativa, men att det blir kärvare öl om man använder gammal rostad malt än om du använder nyrostad malt.
Okay.
Enligt dessa mältare då.
Alltså det borde ju kunna, om man säger, kollar man mot kaffevärlden, så är det ju ganska så, där de är väldigt noga med att det ska rostas och användas direkt.
Exakt, ja.
Så det borde väl, många av smakerna går ju igen i öl, så att det låter ju inte orimligt.
Nej. Så. Hur förvarar ni era malt då?
Vakuumpackar i frysen. Nej.
Det vill vara det. Hur många frysar har du egentligen?
Jag hade önskat att jag hade vakuumpackat och fryst det, men som lodobryggare så är det väl det man ska, men jag förvarar väl det i påsarna man köper dem i med klämma i någon sån här plastback.
Ja, det är väl så jag med. Ja. Det är unikt. Men det som man ska tänka på då, om man ska säga något kring förvaring utav malt, så är det att man ska hålla fukten borta. Det är ju det som är det viktiga. Mm. Och därför så blir det ju så mycket känsligare med krossad malt också, för att då har den ju inget skal runt sig och tar lättare upp fukt från luften.
Och oxidation.
Ja. Och andra smaker och naturligtvis aroma. Och att, jo, vi ska, malt ska vi prata om idag, och jag tänkte fokusera helt och hållet på basmalt.
Ooh.
Ja, faktiskt. Det har väl ingen betydelse vilken basmalt man har i ett öl, tänker man.
Men vad är definitionen på en basmalt?
Definitionen på en basmalt finns det, jag vet inte fan. Men man kan väl säga att det finns ju fem sorters basmalt kanske. Och vilka tänker jag på då?
Pilsner, Pale, Vienna, Munich, vetemalt.
Nej, jag tänkte bara hålla mig till korn också den här gången.
Okay.
Men den ena malten, du sa egentligen den malten, men du menade inte den malten. Men pilsner malt, Pale Ale malt, Wiener, Münchner, och sen då tänker jag på den amerikanska Pale malt.
Okej.
Okay. Som man inte ser, jag vet inte, jag använder den en gång tror jag.
Alltså two row.
Ja, de kallar det two row eller bara pale malt. De har ju liksom, det vill, man kan ju ha med sig det om man kollar på amerikanska recept och sådär, som man rätt ofta gör, att det är skillnad på pale malt och pale ale malt. Mm. Pale malt är ju snarare pilsner malt än pale.
Men då har du inte med de här marisotter till exempel, utan det är som bara som en kornshot. De ingår i pale ale malt.
Ja, de får väl göra det. Mm. Tänker jag. Marisotter och Golden Promise och de här.
Ja, så måste det väl, så har alltid jag resonerat i alla fall, att det är en pale ale malt, fast ja, det är olika
kornsorter.
Mm. Mm.
Och att det har betydelse vilken basmalt man har, och kanske vilken kornsort, det här med terroir, Magnus var inne och snuddade på där, mälteriet också naturligtvis, att det ska ha betydelse, det känns väl ganska rimligt skulle jag säga, i alla fall i, kanske inte i, när man gör en kanske inte har jättestor betydelse när man gör en porter, utan det kanske får mer genomslag i en Helles till exempel, men att det skulle kunna ha betydelse kan vi väl nog tänka oss. Och vi har ju fått den stora äran att få tre stycken öl utav den fantastiska bryggaren William Blackmoon. Ska du presentera de här, Magnus?
I Gävle huserar han. Ja, vi har fått då, William brygger ju väldigt mycket brittisk öl. Han är väl britt själv, ni kanske skjuter mig i foten här. Britt, engelsman, walesare, skotte. Han är från de brittiska öarna. Och brygger mycket brittisk öl och har skickat oss då tre stycken singelmalt öl då, som är bryggd med brittisk malt. Det vill säga, vi ska prata, vi ska få tag på William här, men det är ju en öl med Golden Promise, en med Marisotter och en med Chevalier heter det va, från Crisp som också är en sån här som man kallar heritage malt, där man försöker bara prata om liksom finare. Cider är ju så, heritage cider till exempel är gjort på vet, äkta brittiska äppelsorter till exempel, men att det är väl ett sätt att snacka fint om allt, alltså höja statusen på basmalt kan man säga. Så vi ska testa de här tre ölen och se om vi känner någon skillnad på dem och vilken vi föredrar antar jag. Mm. Och så har vi ett facit till detta då. Vi har tre flaskor med samma flaskor med olikfärgade kapsyler på sig. Grön, gul och röd.
Han blir poddens första sponsor då genom att skicka in de här tre ölen.
Det blev vi Janius va?
Ja visst fan, Janius var först.
Ja, men han är väl vår första gäst som ett annat.
Just ja,
det blir det.
Om vi lyckas, ska vi testa och ringa upp honom? Och...
Ja, det gör vi.
Yes.
Ja, men tjena. Hej.
Tjena, hur är läget?
Jo, men det är bra. Det är svinbra.
Ja, vad roligt. Vi var länge sedan. Tråkigt.
Ja, precis. Alldeles för länge sedan. Ja. Värdelöst.
Brukar vara ett av de allra första stoppen på SM, springa till ditt bås.
Ja, men gud vad fint. Ja. Vad kul det här.
Ja, instämmer.
Jag saknar SM, jag saknar all hembryggarverksamhet. Jag lever typ nästan i lockdown.
Jag håller med. Därför är, alltså, det är väl det som är, nästan är det roligast med att spela in den här podden, att man träffa Simon och Sebastian, men även nu då få möjlighet att ringa till Gävle då.
Ja, just det. Och, ja, precis. Jag fattar. Ja.
Och prata om det här, att man får i alla fall lite utlopp för det man saknar liksom.
Mm. Men visst, det är intressant att det är en sån social hobby. Man har inte förstått det förrän pandemin kom. Nej. Hur mycket av liksom, det man tycker är kul med att brygga öl. Men nu brygger jag för att liksom försörja mig själv med öl för att slippa gå på Systembolaget. Ja. Men, och för att dricka den öl man tycker är gott. Men det är så mycket som har dött i hobbyn. Ja. Som man inte fattade förrän det försvann.
Ja, verkligen.
Det är det här som utbytet liksom, med andra människor.
Ja, verkligen. Men vi har ju utbyte av dig här i alla fall nu då. Med de här tre stycken öl som vi har fått skickat ifrån dig.
Ja.
Och kan inte du bara snabbt berätta vad din liksom grundtanke med det här testet är och vad det är vi har framför oss? Vad är våran uppgift med den här blindprovningen liksom?
Ja, precis. Då berättar, vill ni veta då vad det ska, då tar jag alla detaljer. Jag vet inte vad jag har som, det är väl kanske bra.
Ja, gör det.
Precis hur det är. Ja. Ja. Men grejen är, jag är så tråkig för jag brygger liksom så enkelspårigt och har alltid bryggt det som en Maris Otter. För att de bryggerierna som jag försöker efterskapa brygger med Maris Otter, då har jag också gjort det. Jag har inte tänkt så mycket mer på det. Och så bara har någon gång har vi haft någon klonträff och då har man bryggt med pilsnermalt. Alltså en gång kanske. Och sen så har man någon gång testat Golden Promise. Men det är bara så här, fan, någon gång skulle man vilja prova på riktigt för att veta vad fan det är för skillnad. För att man liksom, så att man vet vad man snackar om. Varför det ena skulle vara bättre eller varför, ja. Så... Jag bryggde tre öl väldigt nära ihop så varannan dag och med tre olika basmalt. Och så bryggde jag en med Golden Promise, en med Maris Otter och en med Chevalier. För att veta hur det smakar. Så jag har försökt att hålla som alla variabler på minimum. Och då var nästa grej då, att man, då vill man brygga dem samtidigt. Så man, jag vill inte brygga som varannan dag, men jag, så här, en dag emellan funkar, för då kan jag köra jäshinken i två dagar och kontrollera jästemp och sen rumstemp efter det. Så jag har haft det som en dag emellan. Och alla, för att det ska orka då när man har småbarn, så har jag också försökt att göra det väldigt enkelt. Så jag har liksom skalat ner min process. Jag har inte flödeslakat som jag brukar göra. Så jag har liksom, jag har kört full volym på mashen.
Mm. Ja. No sparge eller?
Ja, no sparge. Och sen så är det, annars är det samma. Jag har använt S04 och då var tanken då att det skulle vara samma pitch rate, men det är en av ölen, jag ska inte säga vilken, men det var en av ölen där jag hade en liten fadäs där jag tappade den desinficerade påsen ramlade, så jag tappade ut ett gäst ur paketet. Så det är en som eventuellt har lite mindre gäst. Och ja, det kan vi prata om sen. Vilken del skulle vara och så, och vad det kan vara. Men annars så är allting väldigt samma. Det är 3 kilo om allt liksom, på samma volym allihopa. Så det, även om det OG har skiftat liksom, på en av ölen, så har OG varit liksom, lite annorlunda.
Just det, men det är också... Det ingår ju, ja, i testet så att säga.
Ja. Men vad, ja, är, ja, vad är, jag tror att de flesta vet ju vad kanske vad Golden Promise och Marisotter är, att det är kornsorter då som,
ja, precis,
odlas,
ja,
i England. Det här Chevalier Malt är väl en ny produkt, va, från Crisp. Är det också en kornsort eller är det liksom en maltprocess?
Nej, det är en kornsort och det är ju en jättegammal malt. Okay. Som, det var liksom den stora maltsorten som användes i England i 100 år, alltså 1820 till 1920, okay, någonting sånt, så var det den som man brydde med. Och sen försvann den och sen så har Crisp återinfört den. Det fanns ett program då som startade för 20 år sedan när de började återinföra den här.
Och den togs bort för att det var för dålig man gav för dålig skördar, eller vet de varför liksom?
Men man tänker, jag kan bara spekulera det, men man tänker det är många parametrar i vad som gör en bra kornsort för att brygga öl. Så jag menar, garanterat, nu sägs det ju då att liksom Marisotter har vunnit alla de här blindtesterna, pratas det mycket om. Och jag köper att det är förmodligen så att det är ett jättebra korn för att göra öl på. Men jag kan ju anta att det förmodligen var bättre skörd på det än det var på Chevalier. Varför Chevalier liksom försvann var förmodligen för att det kom andra kornsort som var lättare att odla och bättre att odla.
Jag läste att en kornsort har ungefär en ålder på 20 år, sen så försvinner. Det tar 20 år ungefär, sen så försvinner en kornsort och man har odlat, alltså tagit fram någon ny sort som slår ut den.
Okay.
Generellt så, okay, är det så. Ja. Sen så är det vissa då som Marisotter då som har hängt sig kvar.
Okay, ja, vi har hällt upp ölen här. Och vi kommer pröva dem då från grön, gul och sen röd kommer vara den tredje ölet då.
Ja.
Tänkte vi oss. Och man ser ju direkt att det är ganska stor färgskillnad på dem allihopa.
Ja, precis. Och det här blir ju en till parameter på det. Man tänker som att 2 är ju ändå det som kullades till ungefär samma EBC. Och det är en som inte är det. Så jag vill inte säga för mycket om det, men ni kanske direkt får ett hum om vilken som är vilken på det. Blindtester som jag hade här hemma, då hade vi, körde vi sådana pappkaffemuggar så vi inte skulle se färgen.
Ja.
Det var lite intressant, för det blev väldigt annorlunda mot för det jag hade själv haft med min sambo här hemma.
Okej, okay, ja.
Men vi tar väl och börjar smaka lite då, va?
Vi smakar.
Gör det. Och var ärliga. Bara säga,
ja.
Det blev ju förskjutet i tid det här. De har ju nått sin peak för länge sedan, de här ölen. Jag försöker ursäkta mig direkt.
Ja, nej, det behöver absolut inte göra. Men medan vi provar här så kan väl du... Jag har hört liksom rykten om att du har egen gäst bankad hos han Martin.
Ja, just det. Ja,
stämmer det, eller?
Ja, det stämmer.
Ja.
Men det här är ju det här, nu tog jag Eston 4
ja, för att nej, det,
jag vill att det skulle vara konstant.
Det liksom. Jag tycker bara att det är grymt att man kan göra så. Från vilket bryggeri är det du har?
Det är från Juli, som är mitt favorit, liksom min go-to,
okay,
älsklingsöl.
Bitter.
Det är ett jättelitet bryggeri som ligger i The Cotswolds, liksom i en liten by. Superlitet är det verkligen, det finns bara på kask. Men så har haft kontakt med hela grejen med varför jag började brygga var för att jag saknade den ölen så mycket när vi flyttade tillbaka till Sverige. Så jag som fick med mig, han gav mig lite gäst i en termos som jag skippade till Martin. Så okay, har Martin odlat upp den.
Ja, ah, coolt.
Mm. Vi provar på här.
Så jag har också tänkt så här, receptmässigt så har jag försökt att hålla det väldigt enkelt.
Ja, det var 100% utav. Du hade ingenting annat i, va? Det var bara...
Ingenting annat. Det var bara 100% basmalt.
En bittergiva bara, eller ingen...
Nej, bittergiva och lite Whirlpool också.
Med citra. Nej.
Nej, first gold. First gold.
Ja, jag kan ju, jag tycker att jag känner skillnad smakmässigt. Sen kan jag nog inte placera dem. Jag har inte så bra att den här Chevalier till exempel. Jag har inte helt koll själv på om den är så att säga ljusare eller mörkare eller sådär, men
jag har nog aldrig bryggt med den.
Jag...
Det är så här, det är intressant som inflikning på det är som att Golden Promise, det är ju mycket snack om Landlord, att Landlord är 100% Golden Promise. Mm. Men det förstår man ju direkt att det är det ju. Men jag tror inte att det är 100% Golden Promise som vi köper Golden Promise.
Nej, det kan vara karamellmalt gjort på Golden Promise. Eller,
precis det. Eller att de har fått den mältad till sin specifikation. Okay, en helt annan färg på den. Men det är en helt annan färg, det är ju uppenbart.
Men det här var ju så goda öl.
Ja, det var väldigt goda öl.
Jag vill att ni säger, bara för att jag sitter på tråden här, jag hade ju hoppats på att få lyssna på det här sen. Jag vill höra.
Göteborg mot Gävle-fejden skulle...
Ja, om jag skulle gissa vilken som har mindre gäst. För det är en som jag tycker att jag hittar lite estrar i, som, ja, men lite så här jordgubbsestrar som jag kanske inte hade velat ha där.
Ja.
Ska jag säga vilken?
Ja, gör det.
Jag vet, de ser de andra sitta och prova frenetiskt.
Jag har också en gissning.
Ja, du ska säga den gula flaskan.
Ja, det håller jag. Det ska vara min gissning också.
Ja, det var inte min gissning. Min var nummer 3. Vilken färg var det?
Röd.
Ja.
Ja, men om vi går då till, har ni någon uppfattning, vad skulle ni spontant gissa, vilken liksom, har ni preferens för någon av de här maltsmaken i någon av de här ölen?
Du menar någon vi tycker är goda? Nej, alltså de är ganska olika tycker jag. Om jag bara ska ta lite kort sådär, så tycker jag att den första gröna flaskan som, alltså den har en ganska mild maltighet sådär, skrev jag. I den gula flaskan så tyckte jag det var mer kakighet, mer kex liksom. Och sen i den allra sista, den röda flaskan, där var den, där var också den ljusaste malten, men den tyckte jag var klart sädigare liksom.
Yeah. Ja, alltså, nästan i den första doften kändes nästan som att det doftar tyskt liksom.
Ja.
Men du vet inte om man går bort sig, som du säger, återigen på färgen liksom, att det ser nästan ut som nästan pilsnerljus liksom.
I den tredje ölen.
Ja, i den tredje ölen.
Ja, men det tänkte jag också verkligen, att det var tyskt. Jag tyckte att ettan var minst uttrycksfull. Den var liksom mest mondän tycker jag. Och jag kände också precis...
Där, har vi kvar dig, William, här? Det var någon som spillde bitter över telefonen här. jag tror vi klarar oss.
Och tvåan där då med gul kapsyl, där fick jag lite mer så här typ fudge, lite den känslan. Kola smak.
Ja, jag tycker att estrarna stör en del faktiskt.
Jag kan ju våga mig på en gissning i alla fall.
Ja, jag hade kunnat ge mig en gissning också.
Jag gissar att grön är Marisotter, gul är Chevalier och röd är Golden Promise.
Okej, det var annorlunda mot mig.
Vad säger Simon då?
Jag tror att grön är Golden Promise, gul är Marisotter och röd är Chevalier.
Jag har ingen aning, för jag vet liksom inte. Jag har bara använt Marisotter. Så att jag har ingen preferens.
Detta är ingenting som jag kan gå i graven för heller. Det var bara min spontana tanke.
Ska jag röja då?
Ja.
Kanske hoppa på. Men det är, Magnus har ju helt rätt.
Oj.
Det är så. Jag testade blint först då, med min sambo hällde upp på mig, till och med min son har hällt upp på mig. Då har jag haft svårt att plocka. Det var direkt så plockade jag Golden Promise på precis det ni sa, att det luktade nästan pilsner.
Det
var så här pilsnermalt, väldigt som höjt, tyckte jag att det var. Mm. Och sen så är den ju väldigt ljus, det ser man ju på den, extremt ljus. Och sen hade jag svårt att bestämma mig för Marisotter eller Chevalier, men och jag håller med er att liksom, det är ju estrarna, och då var det svårt att veta
det var malten, först
tyckte,
liksom.
Men först tyckte jag nog att Maris Otten var bäst, för att det var en bättre balans i den. Men det är ju nog ästrarna som är grejen på det. Så jag bitter nu över att jag sumpade pitchmängden, för det hade varit, ja, det var synd faktiskt.
Ja, det var den grejen. Vad du menar. Men jag tycker det, att Chevalier Malten nästan smakar nästan lite bränt, alltså inte liksom, nu snackar vi inte bränt som rostad malt, utan mer bränd, så brödkant, nästan som sån här alltså mer melanoliner, alltså Victory malt eller biscuit malt liksom.
Ja, det känns som att överlag, så här, jag tror alla har varit överens om att det är någon mer liksom karaktär på Chevalier. Definitivt liksom mer brödigt eller kakigt, eller liksom, mer en djupare maltighet i den än vad det är i Maris Otter. Ja. Det har...
Men har det här testet liksom fått dig att ändra dina bitterbryggningar? Liksom? Har du lämnat Maris Otter nu?
Nej, men det här som min kompis Pontus också. Vad fan ska du göra nu då? Men jag vet inte om jag pallar att ha... Jag tycker det är skönt att ha liksom samma... Men jag tror jag kommer göra så här. Jag kommer brygga om den här ölen. Jag tror att det här kommer bli en av mina öl. Så det här receptet kommer att ändras lite grann, men det kommer att vara den. Men då kommer jag att brygga den med Chevalier. Det kommer att vara basmalten för den ölen. Jag kanske kommer att göra vissa öl så här. Men jag vet inte om jag kommer liksom byta ut de andra. Det vet jag inte. Det beror på att i normala fall så har man ju karamellmalt. Jag tror nästan att det måste vara test 2. Jag får nog fan ta en annan best bitter som jag har karamellmalt i. Och så får jag göra 2 versioner av den. En med Maris Otter och en med Chevalier. Och sen så jämföra dem mot varandra.
Mm.
Så jag tänker att liksom, jag gillade verkligen Maris Otter-ölen. Den drack jag upp först.
Ja.
Den var väldigt god. Men det är svårt att veta då om det är på grund av ästrarna. För att den var renare. Känns renare.
Den kändes ju liksom, ja, men mitt i prick. Brittisk liksom.
Ja.
Så ja, jag vet inte. Kanske att man kommer att använda bägge då. Men jag också säga att jag gillar att ha en basmalt. Jag gillar att ha ett enkelt ramverk för recepten.
Du snackade om att det skiljer sig lite i utbyte och sådär.
Ja.
Hur mycket skiljer det sig?
Det kanske var en pinne då.
Nej, det var inte så mycket med andra ord.
Nej, så det var inte så mycket.
Men
det
och FG, det kan... FG var samma på alla också, eller var ingen?
Nej.
Du fick mer
nej. Det var annat. Jag ska fan ta upp recepten här, ska vi se. Det var Chevalier som fick lägre OG. Och Chevalier och Maris Otter jäste ut samma. Men Golden Promise, okej, det var en pinne lägre. Det var kanske en och en halv pinne lägre än de andra.
Mm.
Så den är lite torrare.
Men när Golden Promise ger ändå mig lite hopp, så om att jag tycker att när man smakar brittiska lageröl, så är det så ofta man får, men de smakar ale liksom. Fullers lageröl.
Fullers jäser ju sin lager med sin
ale jäst vid 14
grader. Ja,
men när Golden Promise så hade ju den här sädiga pilsner karaktären.
Ja, men annars det här med att, för det är ju extremt poppis New England IPA basmalt Golden Promise ju bland bryggerier.
Ja, just det.
Och det kan man väl kanske köpa just att den är så pass ljus. Liksom.
Ja, men då kan det väl vara lite lagom.
Liksom, att det är bra, men samtidigt så efter det här testet så hade man lika gärna kunnat använda ett pilsnermalt nästan. Vad ska vara.
Ja. Ja, man skulle nästan köra en runda till. Kanske blanda in pilsnermalt och vanlig pale ale också. Det hade varit intressant.
Ja.
Det är detta som är hembryggningens förbannelse. Att så fort man har gjort en grej så kommer man på 3 nya saker man vill testa.
Ja.
Vilket fan. Jättestort tack för att vi fick vara en del av det här.
Ja, men kul. Skitbra att man fick lite expertpanel. Ja, jättekul.
Ja, det vet vi inte.
Påhittade experter.
Ja, precis. Sådana här.
Ja.
Förstås det på är det mer.
Ja.
Det var en väldigt god öl. Jag vet inte om det är lite framfusig fråga, men vi brukar ju lägga upp våra recept. Det är inte så att du har lust att dela med dig om, så att lyssnarna kan testa och göra samma grej hemma.
Jo, självklart. Absolut. Men ska jag skicka alla 3 då? Ska jag skicka, ja, det är ju,
nej, det är ju samma.
Det är väl ett recept och bara tre olika metoder, mer eller mindre.
Mm.
Yes. Då skickar jag dem på mailen.
Ja, jag ska försöka skicka upp några flaskor hem. Kör till dig som tack för... Jag ska bara ha bara buteljerat den precis.
Grymt. Ja, kul.
Spännande. Utbyte.
Ja. Kanon.
Ja, sen får du väl hälsa alla andra hembryggare uppe i Gävle.
Ja, där finns ett gäng.
Och Robert och så vidare, så vidare.
Nej, jag träffar dem.
Så ja, det är precis. Inte så. Nej, det är så. Ja, för jävligt.
Jag tänkte på det, den här domartävlingen som Göteborgs öldomare ska hålla i. Den är öppen för alla i Sverige?
Ja, ja, den är öppen för alla. Vi har inte pratat någonting om den. Vi får kanske snacka. Men vi har, du kanske har sett någonting om det på nätet, att vi öldomarna här i Göteborg har skapat en liten tävling.
Det var Tor skickade någonting om någonting. Kanske var det.
Ja, men det måste vara. Göteborg Open kallar vi den. Det är okay. Så att vi öldomare ska få hålla våra kunskaper igång lite grann. Så att 12 juni anmälan öppnar 1 maj. Det är bara 100 platser, så att man får väl vara lite på hugget där.
Coolt. Ja, men det ska jag definitivt. Ja, coolt. Mm.
Då vet ni att ni inte ska lämna in något i bitterklassen, ni andra. Jo, gör det. Genom lite utmaning nu, för fan.
Ja. Ja.
Ja.
Gött!
Ja, men coolt.
Ja, då gött. Hörs vi. Ja, det gör vi. Det gör vi.
Tack
så
mycket.
Så är vi. Tusen tack.
Hej,
hej. Hej med dig. Ja, det var kul.
Ja, det var det.
Verkligen. Det var också spännande att höra en annan röst än era.
Ja, precis. Det är ju, man är ju trött på sin egen röst. Mm, hör ju den hela tiden. Ja. Men jag tänkte på det du sa. Var det 1 maj du sa?
Om den här tävlingen. Mm. Göteborg Open. Yes, var det. Det är då som anmälan kommer att öppna, så att säga. Det är då man har chans att anmäla sig.
För då tänker jag, det här avsnittet sänds ju torsdag den 29 april, borde det ju vara. Så det är bara 2 dagar bort ju. Tror du att man ska hänga på webben eller?
Ja, alltså det är, vi har bara 100 platser, för det är så många öl som vi bedömer att vi kan döma.
Mm.
Så därför så har vi satt taket där. Så det kan nog vara att man får vara på hugget. Jag tycker jag har redan hört folk som har velat lämna in öl och sådär. Så att, utan att anmälan har öppnat. Så det får man nog vara.
Och vad får man då? Det är domardömd tävling. Så man får protokoll. Alla som ställer upp får protokoll hemskickat efteråt.
Ja, det är domardömt helt eftersom så som vi gör på SM efter SOBFs riktlinjer. Så att protokoll kommer man få, kanske får de mejlade. Du måste ta dem på post, va? Och sen om man vinner får man ju naturligtvis priser. Vi får vår sponsor Ölkompaniet, medalj och
ära
och guld och gröna skogar.
Och en high five på stan.
Absolut. Eller var man nu möts.
Ja.
Så det kommer bli kul.
Mm. Ja, gött. Vad ska vi gå vidare med det här då? Jag glömde ju fråga William en grej. Det här med hur mycket var ju vad? Konsorten eller hur konet hanteras på mälteriet, liksom vad han trodde spelar roll.
Det är faktiskt väldigt mycket om vad vi ska prata om nu.
Ah.
Så att du kan nog få svar på det själv. Jag
sitter lugn i båten.
Vi kan backa bandet lite grann. Ska vi ta något om mältning, liksom? Vad är malt egentligen?
Det tror jag är väldigt rimligt när man ändå pratar om malt.
Vi får ta något lite kort om det, va? Det heter ju malt för att det är mältat, och vi fokuserar på korn nu då. Mältat korn. Och det är ju en, ja, i grova drag så är det ju en trestegsprocess där man har plockat kornet, och sen så första steget heter stöpning, får ligga i blöt, man tvättar malten så den ska bli ren och fin, och sen så drar den ju till sig fukt då. Vätskenivån i malten ökar. Detta gör att det kan börja gro, vilket är nästa steg, groningen. Och då bildas det en grodd, och proteiner bryts ner utav olika enzymer och stärkelsen också. Och det är detta som kallas modifiering. Man har ju hört om högmodifierad malt och lågmodifierad malt och sådär. Och idag så är ju malten generellt högmodifierad, så att den här groningen har fått pågå länge då. Och då är de här proteinerna rejält nedbrytna i malten. Och sen sista steget är kölning. Eller kölning. Det diskuteras lite grann om vad man ska säga där. Som alltid.
Olika forum på Darknet, eller?
Ja, typ. Ja,
eller familjeliv.
Kilning kan det också skrivas om i äldre litteratur. Okay.
Ja.
Jag vet inte om det kommer från tyskan eller någonting. Jag har ingen aning faktiskt. Men då handlar det om att man ska torka malten, är det viktiga. Att den ska bli torr så man stannar upp den här groningen. Och att den ska bli torr så att den ska hålla malten helt enkelt. Och sen om man ska göra lite olika smak på malten så är det i detta skedet också att man rostar den eller torkar den vid olika temperaturer. Och då får vi olika sorters malt.
Är det alltid, du kommer säkert komma in på detta, men är det alltid, torkar man den alltid i värme eller gör man det bara med liksom luft?
Idag tror jag inte att man gör det med luft, men det har ju förekommit innan i alla fall att man har spratt ut tunna lager.
Luft måste ju inga, det kan ju inte i vakuum.
Utomhus liksom, låta vind naturlig luft.
Ja, precis, att man fläktar bort fukten liksom.
Ja, men det gör man ju.
Ja, jo, men jag menar, du lägger inte den ute på trappan.
Nej, men du använder ju fläktar.
Ja, men det känns ju mer effektivt att få någonting torrt om du tillför värme också.
Ja,
om
absolut.
Du bara liksom har en ström.
Så är det. Men du vill ju inte ha för mycket värme, för du är ju så rädd om de här enzymerna som har bildats under den här mältningsprocessen, under groningen här, så bildas det ju massa enzymer som du behöver för konverteringen sen utav stärkelse till socker.
Just det.
Och därför så vill du ju inte hetta upp malten.
Just det.
För det är detta som gör då att enzyminnehållet i en rostad malt till exempel är mycket lägre än i en basmalt. Därför att du har hettat upp malten.
Snackar vi samma temperaturer som när man dödar enzymer innan kok och sådär. När man brygger och när man mäskar utmäsk. Alltså 75 grader eller vad det är man brukar snacka om.
Ja, du kan ju inte torka högre än det. Då har du inga enzymer till mäskningen sen.
Nej.
Så du måste ju ligga under 75 grader när du torkar din malt, annars så blir det ju ingen förtjockring i mäsken sen.
Nej.
Om du inte tillsätter enzymer, vill säga. Men
sen så hettar man ju upp malten när den sen är torr, så att säga, i vid höga grader.
Ja, okej.
Men vi ska inte prata för mycket om mältning, för vi har andra grejer att prata om. Och basmalt, som jag sagt innan, är det vi fokuserar på. Och vi har nämnt vilka olika basmalter det fanns, va? Pilsnermalt, pale ale-malt, vinermalt, münchnermalt. Något mer att säga om dem? Har ni någon favorit?
Alltså jag hade ju en period när jag började brygga då jag hade en devis som sa, är det inte münchnermalt i ölet så är det inte öl.
Fan vad bra sagt, det är inte, jag kan skriva under på det.
Ja. Och en del av mig står kvar på det, fast nu kan jag nästan byta ut münchnermalt mot vinermalt. Mm. Jag inser att jag tycker väldigt mycket om vinermalt.
Mm, det skulle jag också skriva under på faktiskt. Vinermalt är nog den som jag har med i flest recept.
Ja.
Tror jag faktiskt.
Okay.
Men liksom inte oftast samtidigt skulle säga som att jag brygger 100% münchnermalt eller 100% vinermalt. Utan största andelen är fortfarande pilsnermalt eller pilermalt.
Jag har bryggt 100% vin och malt.
Ja, jag har gjort det också, det är inte så att i majoriteten av mina öl så står vinermalt eller münchnermalt för den största delen malt.
Mm. Och det man kan tänka på mellan de här olika är ju att framförallt münchnermalt då kan ha ett lägre extrakt eller enzyminnehåll. Lägre enzymer, mindre enzymer.
Just att det är högre färg, att den torkar.
Ja, den har torkat så att en del av enzymerna har gått åt skogen helt enkelt. Denaturerats. Heter det, va?
Ja, svårt ord.
Ja, det är det. Bra!
Men nu nämnde vi inte det, men det hade varit spännande för William att testa igen om man ska testa något annat också. Kom att tänka på nu, är det här golvmältat och icke-golvmältad brittisk basmalt, om man kan känna någon smakskillnad på det liksom. Är det bara såna här hipsterfasoner med att det ska vara golvmältad malt? Eller?
Han skulle kunna slänga in och testa en vinermalt också, ja. En basmalt.
Ja.
Det finns mycket man kan testa.
Ja, det är det. Ursäkta mig.
Ja. Då kan man ju sen gå vidare och fundera lite på det här med som Magnus sa där då. Vad är viktigast för hur malten smakar? Är det det här med terroir, alltså platsen som geografiska påverkan på malten, var den är odlad och klimat och så här? Eller är det mer kornsorten? Det pratas ju en hel del om det nu.
Ja, det är väldigt poppis nu. Alltså, alltså kommer väldigt mycket nya sådana här Erklea, Barke och återigen då Chevalier-malt igen. Liksom. Det är ju roligt, men spelar det roll?
Ja, nej, det är frågan. Och sen mälteriet är ju den tredje faktorn där då ju. Och det har vi väl alla fått erfara. Eller det, man tror ju det i alla fall att man upplever skillnad från mälteri till mälteri. Så skulle jag säga i alla fall. Det var jag inbillar mig.
Ja, samma här.
Troligtvis så är det väl alla de här tre faktorerna som påverkar tillsammans. Men jag såg faktiskt en... jag såg någon föreläsning från... jag tror det var från HomebrewCon senast den var. Det handlade om malt då. Och så fick hon på slutet där frågan om vad hon tyckte var den hade störst betydelse. Kornsort eller platsen eller så här. Förväntade jag mig att hon skulle säga kornsorten direkt. Men hon svarade platsen direkt.
Så platsen där den har odlats?
Ja, terroir alltså.
Okej.
Okay. Så det var ganska intressant faktiskt. Mm. Och det är precis vad vi ska göra nu. Nu kommer de där 52 grammen här.
Yes, de 52 grammen som Simon efterlyste på...
Din nattångest.
Ja, på den här hembryggargruppen på Facebook.
Precis.
Det var panik där att få tag i det.
Nej, det var det inte, men jag var glad att jag fick det. Hot Steep Method, har ni hört talas om detta?
Nej, inte jag.
Nej.
Eller jag fattar ju vad det betyder på engelska. Liksom.
Ja.
Man gör det någon slags maltte. Kanske?
Ja, man gör en liten mäsk helt enkelt. De har tagit fram en standardiserad metod för att liksom sensoriskt utvärdera malt. Det är Brewers Association i Göteborg. I USA då, som har gjort detta. Och till sin hjälp tog de The American Society of Brewing Chemists Sensory Technical Subcommittee.
En gång till.
Fan, att du hade det i huvudet alltså, ja, det är imponerande.
Så de har utvecklat den här metoden då, och det är ju liksom den är statistiskt säkerställd så att säga. Den har statistisk signifikans.
Men det är alltså, man gör en hot steep av malten, och sen så, men den här smakerna måste ju ändå vara sensoriska.
Ja, ja.
Eller du kan inte mäta, okej att du kan mäta pH, färg och turbiditet liksom. Men smakerna är ju ändå sensoriska. Det måste ju någon, det är ju inte en robot som gör det liksom.
Nej, och det är det som är hela poängen med det här, för det var det de hade kommit fram till, att de hade inget sätt att sensoriskt, alltså du kan ju mäta proteinhalten. Exakt. Och du kan mäta massa saker i malten, men att sensoriskt komma fram till ett gemensamt sätt hur man ska smaka på malten, det var det som var hela poängen med den här metoden då. Och jag kan ju berätta hur man gör då, för att då ska man väga upp 52 gram malt, krossa den. Och därefter ska man väga upp 50 gram. Så att jag tyckte att det räckte med 51 gram innan det var krossat faktiskt. Så jag fick en gram över.
Okay.
Nej, så att 50 gram krossad malt som man blandar med 400 ml 65-gradigt vatten. Får ligga i 15 minuter, man skakar det där. Och sen så får det ligga i 15 minuter. Och därefter så skakar man igen och sedan så silar man av detta. Får ut en vört helt enkelt. Mm. Och,
vänta lite, jag fattar inte vad du sa. Låter man det ligga 15 minuter? Eller man ligger i 15 minuter, sen skakar det och så 15 minuter till?
Nej, totalt sett 15 minuter.
Ah, okay.
Så kort tid.
Ja.
Alltså det kommer inte vara exakt samma smaker som i en färdig öl naturligtvis. Det allra bästa sättet att få reda på hur en malt smakar är ju att göra som William hade gjort innan, och brygga en öl av varje maltsort. Det kan man inte komma ifrån, men då blir ju också jobbet väldigt mycket större. Däremot så kom man fram till då och kunde konstatera väldigt tydligt att även om det inte var exakt samma smaker i de här vörten som de hade skapat så att säga, som i det färdiga ölet, så var det ändå att om du föredrog i en vört så föredrog du ölet som var bryggd med den vörten. Där såg man en jättestor korrelation då.
Okay.
Helt och hållet, och det var väl det som var det viktigaste för att de skulle se att man faktiskt kunde utgå ifrån detta då.
Ja, spännande, fan.
Ja, och man kan göra det med basmalt var det de började med. Men man kan göra det med annan malt med. Har man lite smakrikare malt så tar man 25 gram basmalt, 25 gram smakrik malt. Och om man har en riktigt, riktigt smakrik malt så tar man 35 gram basmalt och 15 gram av den här specialmalten då. Man behöver ju enzymerna för konverteringen då. Och det är ju det som du menar, den här konverteringen är ju viktig för att alla har ju smakat på malt. Det gör man ju ofta, smaka på malt för att få en känsla av det. Mm. Och då får man ju en viss känsla, absolut. Men detta är ytterligare nästa steg då. Då får man också smaken när den sen har omvandlats till vört.
Cool.
Så det tänkte jag att vi skulle smaka på nu.
Vad spännande, mycket smakning idag. Alltså.
Väldigt mycket smakning.
Hur många glas behöver vi? Hur mycket ska vi testa? Det är 100 maltsorter.
Typ. Yes, då ska vi testa inte mindre än 9 olika pilsnermalt här. Jag har vikingmalt, castlemalt, barke, Varbro kvarn pilsnermalt. Och sen har jag hela 5 stycken som jag har fått ifrån de här Brewmaster som är nere i Hovmantorp där.
Coolt!
Ja, så att de har skickat malt till mig här så det är vi väldigt glada för. Och detta är Jussegård från Skillingaryd, Renbergsvattnet från Burträsk, Ullälvagård i Linköping, Virestagård Trelleborg och VL Lantbruk Mariestad.
Bra spridning där över landet.
Jag kommer ju känna det nu att jag kommer gilla den från Burträsk.
Ja, den smakar lite västerbottenost.
Ja. Precis som jag gillar.
Vi får se. Ja. Vi tar och öppnar. Någon har en öppnare så...
Ja, du... Ta befälet. Okej.
Okay. Det var 5 sorter där.
Och då provar man som vanligt, helt enkelt. Smaka, dofta och hitta en favorit.
Precis. Jag har aldrig gjort detta själv innan heller, ska jag säga. Så att, jag har ingen aning om det ens går att känna någon skillnad.
Nej.
Men
och sen,
testa.
Så när det här är färdigt, då kommer vi alltså ha Sveriges bästa pilsnermalt.
Ja, inte bara Sverige, för det är ju...
Nej, men som går att få tag på i Sverige.
Okej. Mm. Vi provar.
Ja, alltså man ser ju ingen jättetydlig skillnad på dem.
Nu har jag bara doftat, men jag tyckte man kunde känna doftskillnader i alla fall.
Ja, vissa tycker jag är mer lika.
Jo, man känner,
men det är några som sticker ut.
Ja, men precis. Det var några som man kände att här kom det mycket doft.
Tror jag har en favorit här alltså.
Fan vad snabb du
är. Det är magkänslan tycker jag det.
Det här är bra lyssning alltså.
Kvalitet. Det är så sån här kromata, mer ljudkonst än...
Det här var ju så jäkla svårt.
Ja.
Jag fick en som jag tyckte kändes mer som söt eller smakade typ frukostflingor.
Jag tyckte också, jag kände också en som hade lite mer brödighet, maltighet i sig.
Väldigt söt känner jag en också.
Ja. Ska jag säga vilken jag tyckte det var?
En tyckte jag smakade jättemycket gurka.
En gurka? Mm. Jag tyckte 4 var den...
Ja.
Ja, samma här.
Ja. Jag också.
Men vi är överens för den skull.
Mm. Mm.
Men gillar ni den bäst eller? För jag tyckte att
alltså,
den...
Det, jag vet inte, den smakade ju mest. Den för att det var mest sötma i den liksom.
Ja. Ja, men så är det. Men jag gillar ändå att jag tycker att den smakar maltigare. Alltså lite mer... Det är ingen färgskillnad på dem. Men att den känns lite maltigare och mörkare på något sätt än de andra.
Ettan smakar gurka, var det den?
Ettan smakar gurka, jättemycket gurka. Tvåan smakar väldigt lite.
Tvåan smakar jättelite, verkligen.
I samband med att de skulle ta fram den här Hot Steep Method så tog de även fram en Base Malt Flavor Map för att man bättre ska beskriva malten, för det är lätt att man bara säger maltig. Det där är ju någonting som vi snackar om inom öldomarna till exempel, att man ska inte bara säga att ett öl är maltigt, man ska i så fall säga vilken typ av malt, eller man ska inte bara säga att det här var fruktigt liksom. Då ska man säga, ja men vilken frukt då? Så att...
Snyggt.
Ni kan kika lite på den, men den är ganska suddig.
Ja, men bra, bra grej. Så det är, jag tycker att man kan ha ganska mycket nytta av massa adjektiv när det kommer till att prova öl.
Jag tyckte att den... du tyckte att fyran var godast?
Ja, jag tyckte nog att den var godast. Men den var ju på något sätt också kanske smakrikast. Det är därför, men jag gillar ändå att den kändes lite... Alltså, nu ska jag inte vara sån som säger malt, jag får kolla, men lite liksom ljust, kakigare, formfransk, maltig.
Ja, jag tyckte femman var godast.
Jag tyckte också, femman var också en favorit för mig. Ja. Femman, just för att alltså, då, jag tyckte att den hade den här pilsner-karaktären som jag är ute efter i en pilsner-malt.
Ja. Den tyckte jag var lite ostig.
Burträsk.
Yep.
Trean tyckte jag också var rätt så god.
Lite parmesankant är det väl ändå, eller bara jag?
Ja. Ja, men
nej, femman är bra också. Ja. Trean är,
och tvåan smakade minst.
Ja,
ja.
Och fyran som var sötast. Ettan var som en hel grönsaksbutik.
Jag tyckte du gillade trean.
Nej, så, men jag
tyckte inte trean var så där jätte.
Alltså?
Ja, det är fan gurka alltså.
Det är alltså, märkligt med mycket gurka.
Ja, men det går så gurkskal, alltså jordigt på något sätt.
Ska vi kolla vilken som är vilken nu, eller ska vi testa de fyra?
Nej, vi kan kolla nu va?
Ja, ska vi börja med nummer ett då?
Ja, vi börjar med ett.
Ja, ja.
Nummer ett var Vabro Pilsnermalt.
Aha.
Det var den som smakade så mycket gurka.
Ja.
Den har mycket karaktär i alla fall.
Ligger det nära Västerås Vabro?
Ooh.
Jag har ingen aning.
Västerås gurka tänkte jag Sebastian på. Nummer två. VL Lantbruk Mariestad. Ölet i glas nummer tre. Renbergsvattnet Burträsk.
Ah.
Kom den. Nummer fyra.
Den sötaste.
Ja. Mm. Det var Virestagårdens växtodling i Trelleborg.
Jaha.
Skåningar är söta.
Ja, ja, ja. Det är de.
Och femte glaset hade vi Jussegård Skillingaryd. Det var många från Brewmaster här.
Det var bara svenska.
Det var bara svenska.
Jaha.
Då kanske det blir lite sådär småmälterier små mot stora nu.
Spännande.
Mm.
Ja, ska vi ta de fyra sista då?
Yes. Då testar vi de andra fyra.
Det känns nästan att det är mindre skillnad här.
Jag tyckte det var en som stack ut åt andra hållet nu.
Ja,
Jag tyckte det var tre som var ganska söta sådär, och så var det en som var lite mindre.
Jo, jag köper det.
Det är inte säkert att det har samma, att vi tycker samma.
Nej.
Nej.
Tyckte de var ganska jämnsöta ändå. De här, det stack ut mindre här känns det som. Eller var det ni sa precis?
Ja, lite så. Ja. Det är inte något som...
Jag tycker tvåan sticker ut, att den har lite mindre karaktär. Lite mindre sötma.
Lite vattnigare. Mm.
Jag tyckte att fyran är mindre sötma. Jag ska se om jag fortfarande står för det.
Men då säger jag att ett och tre har lite mer sötma.
Mm.
Ja.
Oh, ja.
Ettan gillade jag.
Ja, jag med.
Mm, jag med.
Var det så?
Mm.
Fan, var vi så överens? Den smakade liksom så gång. Som jag ville att en pilsnermalt ska smaka.
Jag kände det med en gång när jag doftade på den. Att jag tyckte det här var lovande.
Ingen sådär som... Alltså, jag hade inte ryggat tillbaka av någon. Men den, just den fastnade jag för.
Nej, jag som sagt ganska liksom jämn kvalitet kändes det som. Alltså jämnt både smak och sötma och så vidare.
Mm. Men ändå så var vi överens.
Men ändå så var vi ganska överens om att en var
den vi fastnade godare. Mest ja. För.
Vilka fyra var det vi hade kvar, sa du?
Det borde ju vara Viking, Kassel, Barke och vilken var den fjärde? Ja, det var någon utav de här Brewmaster, det kommer jag inte riktigt ihåg vilken.
Okej.
Okej.
Okay. Yeah.
Ska vi kolla?
Avslöja.
Vi börjar kolla med den första va, som vi
våran den vi föredrog.
Våran favor.
Yeah.
Ja. Då var det Ull-Elva gård i Linköping.
Okej. Okay.
Mm-hmm.
Jäklar vad de kommer sälja malt.
Ja. Va? Det är roligt för det är väl den som Lind har bryggt på. Gustav Lind har bryggt på och tyckte var väldigt, väldigt bra.
Okej.
Okay. Han har bryggt någon Helles med den, tror jag.
Okej. Okay.
Det missminner mig.
Mm. Sen hade vi Viking i tvåan. Hade vi någon kommentar om den eller?
Det var den som var minst söt. Sen, jag tyckte trean var, ni tyckte ju ettan, eller jag tyckte ettan var god också, men trean var min nästan delad första plats, tror jag.
Mm. Castle Malt.
Ja.
Och den sista var Barke.
Se där.
Där ser man.
Jag använde ju extremt mycket Barke när jag brygger både pilsner och viner och münchner.
Jag med.
Jag använder också mycket pilsner. Malten är min basmalt. Men det har ju lite med att den är en halv till en IBC mörkare än vanlig pilsnermalt.
Okay.
Mycket. Mm. Inte enbart smaken utan färgen är lite mörkare.
Hur ska vi använda detta då?
Ja, vi har ju några till. Ska vi ta dem också så kanske vi kan bättre grepp om det då.
Let's do it. Mm.
Då har vi en sista flight med sex öl här. Och då har vi fyra stycken pale ale malter. Det är Castle pale ale. Det är Golden Promise. Det är Mary's Otter. Chevalier. Sen har vi även Wienermalt ifrån Barke. Och vi har Castle Malt Münchner också.
Jag vet inte vad som Peter... Men Wienermalten är inte från Barke.
Nej.
Jag vet inte vad...
Nej.
Är Barke Wienermalt.
Barke Wienermalt från Weyermann.
Tack. Mm. Tack.
Man kan ju se en som är mörkast... Sen är det lite svårt att säga vilken som är näst mörkast faktiskt.
Ja, det är det.
Alltså, man kan ju gissa vilken som är Münchenmalten, menar jag. Men vilken som är Wienermalten står lite mellan två olika.
Jag kör på här.
Ja, gör det.
Jag har en gurka till i alla fall. Är det bara jag som tycker det? Mm.
Alltså jag känner ju ost igen. Alltså.
Är det sant?
Alltså på ett positivt sätt.
Mm, såklart.
Jag har inte hunnit smaka på så många. Mm, mums. Den var god. Det är just precis så man inte ska göra när man blindprövar grejer.
Exakt, ja. Plump i protokollet där på...
Ja, man får inte säga så, eller
vadå? Nej, man diskuterar efteråt.
Ja, jag vet inte.
Ja.
Var det någon mer än jag som fick gurka igen, eller?
Jag kan inte pinpointa direkt, nej.
Nej, inte samma som innan.
Inte samma tydlig gurka som du, men... Jag kommer säkert känna det när du säger vilken det var.
Femman tyckte jag var gurkig.
Den tyckte jag var väldigt... Lite gurkig var det, men den var tunn, vattnig.
Det var ganska lik pilsen. Det var mest lik pilsnermalten. Ja,
även sexan var lite gurkig, tycker jag.
Sexan tyckte jag var mumsig.
Mumsig? Ja, men du kanske gillar gurkor?
Sexan tyckte jag var...
Men är det bara jag som tycker att ettan är ostig? Eller? Alltså ingen dålig ost, liksom, utan en bra ost.
Lite sådär lagrad osttoner kanske, men sädig annars. Jaha, men vi har ju fått smaka på Marisotto och Golden Promise och Chevalier innan. Kan ni plocka ut dem?
Just det, du hade Chevalier med här också. Ja. Alltså det blir ju jävligt tufft då mot Münchner Malts.
Ja, mot Wienermalten framförallt.
Ja, Wienermalten framförallt, ja. Men jag tror att man vet vilken som är Münchner Malten då.
Ja, det kan man väl bara se.
Och sen så är det väl, skulle jag vilja säga att det är mellan trean och sexan det står, om det är Wienermalt eller Chevaliermalt kanske.
Ja, jag skulle gissa att trean är Chevalier, men...
Ja, och jag skulle gissa att sexan är Wiener. Mm. För jag tycker att den har lite det här, Wiener har liksom lite söta, karamelliga, nästan kolatoner som jag kan tycka att Wiener har.
Jag skulle nog också kunna säga att sexan är Wienermalt. Så inte lika heller så mycket up in your face smak som trean.
Som då är Chevalier.
Som jag misstänker det i alla fall. Jag vet ju inte facit.
Det har varit kul. Nu har vi ju transparenta glas, och det egentligen har varit kul att testa det liksom blint på riktigt, ja. För Münchner Malten sticker ut väldigt mycket. Den smakar ju knäckebröd.
Ja, den här mörkten.
Den var inte så god i den här formen.
Den doftar ju liksom salt pinne utan salt.
Ja, precis.
Eller pretzel.
Nej, men knäckebröd, pretzel, verkligen.
Ja, min gissning är då, förutom att fyran är Münchner Malt, så tror jag sexan är Wiener Malt, trean är Chevalier, ettan Marisotto, och sen kanske tvåan då är Castle.
Och Golden Promise, den allra ljusaste.
Ja, ja, jag vet inte, det är de två. Är...
Den är väl lite ljusare, glas 5 där var en glas.
Jag har ju, min är ju, ser ut som mjölk ungefär. Ja. Det sista där. Ja. Den gurkiga.
Nej, men jag håller väl med att Golden Promise är glas nummer 5. Ettan, tvåan. Nu luktar jag på micken igen. Det är tredje avsnittet i rad, jag doftar på micken.
Ja, det är bra.
Vi var ändå ganska överens, var vi inte det? Eller var vi helt
ettan
överens?
Ettan är Marisotto, tvåan är Castle, säger jag.
Ja, det tror ju jag med.
Nu minns jag inte vad det var. Sa jag tvärtom?
Nej,
det?
Nej, du sa samma sak.
Ah, du sa samma. Ja. Och sen, precis, Chevalier, Münchner, Golden Promise, den allra ljusaste där, och den sista, Wiener. Vi kikar.
Ja. Yeah.
Första, Marisotto.
Ja. Yeah.
Ett namnet. På kornsorten är Otter.
Okej.
Okay. Marys är varumärkesnamn.
Aha. Från de... Vänta. Warsteiner. Nej. Nej, det är ett öl. Vad fan heter? Något på W. Mälteriet.
Ja, Muntons säljer ju den i alla fall. Men jag vet
de
inte om
säljer
det
den, men det är ett litet Warminster. Aha. Heter mälteriet som äger Marys Otter. Namnet Marys Otter, tror jag.
Ja, det kan man...
Litet mälteri.
Och sen har vi på andra Castle Pale Ale Malt.
Snyggt.
Vi har två av två, va? Trean Chevalier.
Oj, oj, oj.
Jäklar.
Fyran Münchner.
Va?
Femman Golden Promise. Och den sista var ju då Wiener Malt. Vi hade alla rätt. Ja, fasen.
Snyggt att vi klappade axeln till oss alla.
Nu vi fick ju lite hjälp av färgerna också naturligtvis på den här gången.
Nej.
Men
det var bra jobbat av oss, tycker jag.
Ja, men det var det faktiskt. Det var det faktiskt. Men jag tyckte också, det var det som var lite intressant här, var ändå att känna att den här skillnaden vi kände i Black Moons öl gick igen i vörterna.
Ja, det håller jag med om. Mm.
Så att det är inte helt åt helsike att sitta och...
Men vad säger du om att brygga en bitter på Münchner Malt?
Ja.
Spännande.
Mycket spännande. Kanske att det blir... Ja. Det är ganska spännande också att de i Storbritannien, sådär, så de har, det vill vissa som har börjat göra München och Wienermalt, men annars så gör de inte den typen av basmalt som är liksom den här bryggan mellan basmalt och specialmalt.
Ja, de har ju, alltså vissa, Simpsons har ju något som heter, vad heter det, Imperial Malt. Mm. Det är väl liksom något liknande biscuit som går där på gränsen. Mm. Alltså som en Münchner Malt på steroider lite kanske.
Mm, okay. Mild Malt finns det någon också?
Mild, jag vet inte riktigt finns, men den är väl ganska ljus,
ja,
tror jag också.
Ja, den är nog ganska ljus.
Det är inte det som är tanken bakom det, men det är sant, ja.
De jobbar mer med basmalt och sen då karamellmalterna. Ja. Liksom.
Oh. Det var sjukt rolig grej att göra. Extremt givande.
Ja, jag hade ju inte heller, väldigt bra Simon, jag hade aldrig haft tålamod att göra det här. Alltså själva preppen innan hade jag aldrig orkat göra. Utan jag är glad att Simon har gjort det.
Ja, vad bra.
Tack.
Man kan bidra med något. Och det här ska vi säga, nu gjorde vi det här med bara basmalt, men som jag nämnde innan, att det här kan man ju göra med annan malt. Och man kan ju till och med göra sitt eget recept. Liksom att jag tänkte jag skulle ha 5% av den, 3% av den, 5% av den. Och göra en vört utav det. Och få någon form av känsla liksom.
Ja. Jag tänker om man gör en vört med någon specialmalt, kan man inte blanda den i en ganska liksom neutral öl? För att se liksom hur den känns. När det också finns liksom lite alkohol och kanske lite beska och kolsyra i. Så att man har 80% någon bara...
Alltså väldigt... sån här, nästan rislager liksom, ja, väldigt typ. Ljus.
Och så har man kanske 10 olika karamellsorter som man testar med 20% i varje.
Ja.
Det hade ju varit kul att testa. Ja. Kanske Simon. Man kan göra i ett specialmaltsavsnitt
sant,
då.
Sant. Mm. Det finns en metod kan jag också nämna som heter Congress Mashing. Kongressmäsk. Sägs en namn svenska. Det är ju egentligen en liknande metod som används i Europa, tror jag, sedan 70-talet eller någonting. Den syftar mer till att kolla de här specifika egenskaperna som vi sa innan, proteinhalt och de här. Men man gör egentligen på lite samma sätt, så att de har väl inte helt uppfunnit hjulet, men just att de fokuserar med den här hot steep method, fokuserar mer på det sensoriska då.
Cool.
Yes, vi har sällan druckit så här mycket i våra avsnitt. Dock bara vört den här gången.
Ja. Mm. Och en snabb repetition bara. Du tar 50 gram krossad malt.
Ja, det ska vara 50 gram krossad malt.
Och så blandar du det med 65-gradigt vatten, 400 ml.
400 ml.
Skakar om det och låter stå i 15 minuter.
Precis.
Och sen...
Jag använder så här, jag har mattermosar som jag använder.
Ja.
Så någon form av termos. Det är inte så mycket, så det funkar med en termos som du ren då naturligtvis.
Ja. Och vad var nästa steg efter det?
Låt oss stå i 15 minuter och sen skulle man skaka en gång till, sila av detta. Och sen så, och då kunde man använda ett mjölk, nej det heter det inte. Ett kaffefilter till exempel.
Mm.
Jag använde min dubbeltrådiga passersil som jag älskar. Som filter bara hälla igenom, och sen skulle man hälla igenom en gång till då, som liksom vad heter det?
Så laka på något sätt heter
ja,
det.
Man skulle laka
mini eller
inga konstigheter alltså.
Ja, och sen in i flaska och in i kylen.
Ja. Mm. Eller du kan ju bara låta det svalna och prova på det liksom. Så att det här var ju för att jag preppade det här igår, så då så buteljerade jag det och ställde det i kylen till idag.
Ja, men det är ju ändå, ja precis, det är gött att det är kallt, kylskåpskallt, tror jag. Man har ju smakat liksom på vört och så här mäsk. Men då brukar det ju vara lite varmare.
Mm. Jag fattar det som, jag pratade med någon som tjeckisk bryggare någon gång. Han sa att det var det man gjorde på tjeckiska bryggerier åtminstone. Nej, han var ungrare var han, men att man tar... first runnings från på morgonen när det är kallt liksom, tar man first runnings och så blandar man det med mjölk och så dricker man det i kaffekopp liksom som
måltidsdryck.
Ja, lite sådär som frukost på bryggeriet liksom.
Ja, men drickablandning har vi i Skåne i alla fall, då blandar man ju svagdricka med mjölk.
Okay.
Drickablandning heter
det. Det är ju nästan samma sak. Ja. Ja.
Gött! Var det vad vi hade denna gången?
Jag tror det.
Tror det. Vad blir det nästa gång?
Nästa gång är det min tur att välja ölstil, eller hur?
Ja, det är det.
Ja. Då har jag valt Vittbyr.
Äntligen!
Ja, för jag tänkte nämligen, vi började ju i Belgien med Saison för massa avsnitt sen. Sen åkte vi till Amerikat, körde Brown Ale. Sen så var vi väl i Storbritannien och pratade Imperial Stout. Sen efter det Italien. Mm. Och nu tillbaka.
Det är till de Belgien. Länderna som finns.
Ja, men det blir, om man gör lite upp det på en karta så blir det en humlekotte. Nej, men nej, jag valde Vittbyr och egentligen så tror jag mest för att det börjar bli vår och det är en jävligt trevlig öl att ha och dricka så här i maj liksom, försommaren.
Mm. Instämmer.
Mm. Det är väl I'm on it.
Yes. Så jag ska gå hem och brainstorma namn på Vittbyr. Det är viktigt ju.
Det måste väl vara där man börjar.
Ja. Men Vittbyr måste ju vara, det måste nästan vara ölnamnens fulkultur, tänker jag. Det måste gå att hitta mycket där.
Vi får se. Ja. Men ja, jag passar på då, i och med att ni är med i den här Göteborgsdomargruppen, så passar jag på att göra reklam för att man kan skicka in sin öl där. Om man är lite alert och kan anmäla den 1 maj. Mm. Jag ska se om jag hinner.
Alltså, det kommer ju bli 100 nejpor, kan jag säga. Finns det en risk?
Tror du det?
Nej.
Det är öppet i alla klasser. Liksom,
det är öppet i alla klasser. Ja.
Det skulle i princip kunna bli
Göteborg IPA Open.
Nej, men det skulle kunna bli max en öl per stil, eller?
Nej, inte riktigt. Så många finns det ju inte.
Gör det inte det?
Nej.
Men du, Simon,
11 klasser, men det kommer vara en guldmedalj i varje klass. Inga silvermedaljer. Inga silvermedaljer, bara guldmedaljer.
Alltså. Ja, okej.
Så vi kommer inte ha några kriterier. Det vill säga att en riktigt farlig öl kan vinna om det är enda ölen som ställer upp i en klass.
Den enda som skickar in i klassen belgisk öl.
Som jag skickar in min porter i vetölsklassen och enda ölen som tävlar, så kommer jag ta hem guld.
Vi får diskutera det.
Yes. Men vad bra då. Ja, och vi lägger upp Williams recept på hemsidan då.
Mm.
Och dina recept. Nej, det var svinbra, Simon. Ja.
Det var faktiskt bra. Jag tycker man kanske ska dela upp det om man vill göra detta. Alltså om man har lite hembrygga polare. Kanske är en check grej att göra.
Mm.
Jag vet inte riktigt om man tycker det är skitkul att göra buteljera 20 flaskor utsilad mäsk så själv hemma. Bara för att sitta hemma och dricka det. Men så här som ett sällskap så är det ju otroligt trevligt.
Ja.
Och som vanligt så kan ni ju mejla oss på hembryggning.halleluja@gmail.com eller skicka ett DM på hembryggninghalleluja på Instagram.
Hoppas inte jag skrämde iväg någon när jag sa förra gången att vi inte skulle svara, för det har inte kommit så många.
Nej, det har det faktiskt inte.
Så att ni skickar in först och främst.
Ja, gör det. Skicka in. Ja. Vi tycker det är roligt.
Ja.
Det är alltid roligt att få feedback.
Mm.
Okay. Och positiv framförallt. Men även negativ och godtagbart.
Mm.
Jag har ju fått rätt bra feedback på gingen faktiskt från första eller från förra avsnittet.
Ja, nej, men det ska du ha också.
Ja.
Gött.
Bra. Men då säger vi så hörs vi om 2 veckor.
Tjingling.
Tjingling.
Halleluja.
Halleluja.